Vi ska läsa en bibelvers ifrån första Korinterbrevets första kapitel och den nionde versen. Och där läser vi följande. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Vi kan ta den en gång till. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. När ett år avslutas så är det gott att stanna upp och tänka till vad som har hänt och hur det har påverkat oss. Vilka erfarenheter har jag med mig? Vad är glädje? Vad är smärta? Vad är sorg? Vad har jag lärt mig? På vilket sätt har jag vuxit i min tro och i mitt liv? Vilka människor har jag påverkat på ett gott sätt? Vilka har jag orsakat besvär? Och kanske skulle behöva be om förlåtelse. Och jag tror att det är nyttigt att ta sig den tiden ibland och reflektera. Och låta ljuset från Gud liksom lysa över mitt liv i en stund så där bara. Ja, hur har det här året varit? Och jag tror att i det så är det viktigt att låta Guds nåd verka. Och att kliva ut ur den ensamhet som ofta skuld och skam och brist vill få oss att stanna i. Allt som inte borde varit och allt jag inte borde gjort och allt jag inte borde sagt. Ni vet, man kan leva i den där ständiga bristsjukan. Allt som inte är. Men den här predikan kommer handla om att vi är kallade av Gud in i gemenskap med Jesus Kristus i den helige andes närvaro. Och när Paulus avslutade andra Korinterbrevet så skriver han: vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap vare med er alla. Det betyder att vi aldrig mer behöver vara ensamma och aldrig mer utlämnade till oss själva. Och det är det jag tror är det enkla evangeliet. De goda nyheterna. Att Gud, han sände sin son till den här världen för att upprätta den gemenskap som av synden, skammen och skulden bundit oss i ensamhet, i rädsla och fått oss att gå den väg där vi förlorar livet som vi var skapade till att leva. Min första punkt idag är att vi är kallade till gemenskap med Gud. Den kommer där. Den kommer där. Där kom den. Bibeln berättar att Gud skapade människan till sin avbild och till sin likhet. Och han välsignade människan. Han såg att det här var bra. Och han gav människan förtroende att förvalta skapelsen. Och det fanns en otvungen och enkel gemenskap mellan Gud och människan. Och det går inte att förstå vem människan är skild från denna gemenskap med Gud. Vi blir alltid mindre än vad vi har skapade att vara utan Gud i våra liv. Det är ett tomrum som aldrig kan fyllas med något annat än Gud själv. Vi fyller det med olika saker. Jag säger inte att alla de sakerna är dåliga, men djupast sett så är det ett tomrum i våra liv som bara kan fyllas av den gemenskap som vi är kallade till att leva med Gud. Varje människa har liksom ett Guds rum inom sig. Varje människa har en kallelse till gemenskap med Gud. Det är vårt ursprung, men det är också vårt sätt att leva. Och det är vårt mål. Och det är svaret på den stora frågan. Varför finns vi till? Jo, vi är skapade till gemenskap med Gud. Kyrkoledaren Augustinus, han har sagt de här bevingade orden: du och Gud har skapat mig till dig, och mitt hjärta är oroligt till dess det finner vila hos dig. Det finns någonting där, något som drar, något som lockar, något som pockar i våra liv. Du och jag, vi är hemma hos Gud. Gud, det är vår hemvist. Och inget är vackrare eller mer självklart än att finna sig själv i honom. Att vara tillsammans med honom. Men allt det som Gud hade tänkt, alla relationer, de brast. När människan väljer bort Gud och väljer lögnen, att tro att man ska bli något som man egentligen redan är. För man är skapad till Guds avbild och till Guds likhet. Och man liksom, sanningen om vem man är, den förvrids när lögnen kommer in i världen. Och alla de relationer som vi var skapade till att leva, de brister när människan faller i synd. Syndafallet, det beskrivs i första Mosebok kapitel 3. Det är startpunkten på den här världens tragedier av hat, av splittring, av utnyttjande, av ond, bråd, död som präglar människans historia ända fram till våra dagar. Bibeln berättar till och med att hela skapelsen kom i obalans. Och hela skapelsen väntar på sin befrielse. Och den kommer också att komma. Vi blir främlingar till Gud. Istället för en otvungen och enkel gemenskap så blev det ett främlingskap där man försökte fylla detta tomrummet med olika beteendemönster och olika religiösa system och grejer. Men ju mer man försökte, desto mer främmande, desto mer konstigt, desto mer tokigt blev det. Och man snubblade på sina egna ansträngningar. Och så är det också i vår tid. Ju mer vi försöker oss själva att skärpa till oss, att styla upp oss, att göra oss bättre, att träna på ett olika sätt, desto mer skevt blir det. För det är ett grundfel som människan i sig själv aldrig någonsin kan lösa. I min egen rättfärdighet så faller jag alltid och hittar aldrig hem, varken i mig själv eller i Gud. Synden och dess konsekvenser bryter alltid relationer. Relationer med Gud, men också relationer med människor. Hela tiden, jämnt och sant. Det är liksom inprogrammerat. Det är vad synden är. Det skiljs mässa. Det skiljer åt. Det skadar. Det förstör. Och synden kan förklä sig i väldigt andliga färger och i vackra ord. Men frukten märker man vad det är för något. För det är alltid död och skilsmässa. Och Bibeln är väldigt krass här. Bibeln säger alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så synden är inte någon annans problem. Det är allas problem. Den är mitt och den är ditt problem, och den skiljer oss i alla lägen ifrån gemenskapen med Gud. Men tack och lov och pris och ära och halleluja och alla goda vackra ord som man någonsin kan säga. Gud lämnar inte människan kvar i synden. Utan om man läser ifrån, man läser i Romarbrevets 3:24, så står det: de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de har blivit friköpta av Kristus Jesus. Så alla människor har syndat och gått förlorat härligheten från Gud. Men de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att vi är friköpta av Jesus Kristus. Så Gud vägrade låta synden förstöra människan och lämna oss hjälplösa. Och ni vet det stora evangeliet som vi läser gång på gång på gång. Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var en som tror inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst, räddad, hjälpt. Genom honom. Gud ser i varje människa, alla människor i hela historien som har varit, som är och som kommer att komma, ett värde som gör att priset för en upprättad relation aldrig kunde bli för högt för honom. Så värdefull är du, så värdefull är jag, så värdefull är varje människa på den här jorden i alla tider. Och när vi säger att människan är en syndare så är inte det att tala om vilket värde en människa har. Men möjligtvis att det är ett väldigt högt värde, eller hur? För Gud älskar syndare. Och det är därför jag har blivit frälst. Och det är därför du har blivit frälst. Och det är därför du kan bli frälst. För det är bara syndare som kan bli frälsta av nåd. Och det är bara när vi ser att vi är förlorade i oss själva. Och i allt det vi försöker snickra ihop. Som vi verkligen kan bli funna av Gud. Och ta emot hans nåd. Och säga Gud. Här är ett vrak. Men du har gjort till en skatt. Du har förvandlat mitt liv. Du tog hand om mig. Så länge tror jag en människa kan bygga på sin egen duktighet. Så är risken att man gör det. Det är min erfarenhet i alla fall. Men när man ser. Och det är också Guds nåd. När Guds ljus liksom lyser in. Att jag behöver en räddare. Jag behöver hjälp. Jag är förlorad. Jag har inga andliga meriter. Liksom. Jag har inga meriter överhuvudtaget. Utan det är bara Guds nåd till 100% varje dag. Göran läste, det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Det är Herrens nåd. Det är hans godhet. Det är hans kärlek. Vet, när Jesus kommer in i världen så har han en riktning. Han säger, jag har kommit för att söka upp det som var förlorat och rädda det. Vi är de som han har funnit och räddat. Det är hans verk helt. Och fullt. Det enda jag bidrog med och bidrar med det var att gå vilse i min egen självrättfärdighet och rädsla och skam och skuld. Det var det enda jag bidrog med. Men han såg och han sökte upp och han tyckte det var värt omaket, besväret att komma mig till frälsning och dig till frälsning. Wow. Han tyckte det var värt det besväret. Och Jesus beskriver det. I tre liknelser i Lukas evangeliet. En där han säger att en man hade 99 får. Eller 100 får. Ett stack iväg. Och han lämnade dem 99 för att söka upp det som var förlorat. En dam, hon hade 10 silvermynt. Hon tappade bort det och städade hela huset tills hon fick tag på det som var förlorat. På samma sätt blir det glädje i himlen över en som blir frälst. Det är fantastiskt, detta evangelium. Det slutar aldrig fascinera mig. Jag är så tacksam till Gud. Vi kunde inte komma ur, och vi kan inte komma ur syndens grepp på egen hand, så sluta upp att försöka. Du kommer alltid att gå fel, och jag kommer alltid att gå fel om jag försöker själv. Han har frälst oss av nåd och åter nåd. Och det är han som kallar oss in i gemenskapen. Gud är trofast. Han som har kallat oss. Det är han som har bett, kom. Han frälste mig, sjunger vi en gammal segertonesång. Han frälste mig när allting hopplöst var. Jesus frälste mig. Jag kommer ihåg den där sången började i väckelsemötena när jag växte upp i Philadelphia i Kalmar. Han frälste mig när allting hopplöst var. Jesus frälste mig. Käre syster och bror, är du där du känner att det är hopplöst? Han frälser dig. Han hjälper dig. Han söker upp dig. Han är Gud på din sida. Han har aldrig någonsin varit emot dig. Han har bara varit för dig. Han har alltid älskat dig. Och han kommer alltid att älska dig. Gud är trofast, läste vi. Han är trofast. Han håller sitt ord. Så välkommen hem. Välkommen. Välkommen tillbaka. Allt är klart. Allt är ordnat. Allt är färdigt. Vi kan andas ut och vi kan andas in igen. Och vi kan veta att vi är försonade med Gud. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Kände jag en sån utandning? Ja. Jag tackar Gud för hans frälsning. Nästa. Vi också kallar det till gemenskap med varandra. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss ifrån all synd. Kallelsen till gemenskap, den är personlig, men den står alltid i relation till andra människor. Kallelsen är till dig och du behöver svara på den personligen. Jag tror till och med att det finns tider i våra liv då Gud på ett särskilt sätt söker en människas uppmärksamhet. Förr i tiden så sa man att det finns en sökningstid i varje människas liv. Och jag tror att det kan vara så. Sök Gud medan han är nära, medan han låter sig finnas. Det är som att han knackar på, han sträcker sig ut. Vi kan inte tänka att det där med Gud är väl bra för andra som behöver det. Du har en kallelse på ditt liv. En kallelse för dig att svara på. Där Gud ber dig om uppmärksamheten. Säg hej, jag vill ta hand om dig. Jag vill ta hand om dig. Men när Gud kallar oss in i gemenskap. När Gud kallar oss, så kallar han också in oss i gemenskap med varandra. För samma kallelse som vi har fått personligen till gemenskap med Gud. Den har också din syster och din broder som du ser runt omkring dig också fått. Och den går ut till alla människor i alla tider. Gud kallar ett folk in i gemenskap. Vi var främlingar för Gud så länge vi vandrade i synden. Nu är vi Guds folk. Och vi är kallade att förkunna hans mäktiga gärningar. för andra. Vi är insatta i någonting som är större än oss själva. Vi är insatta i det som är Guds folk på den här jorden. Och sången vi sjöng här nu innan om skaran som står inför tronen är så vacker. För det är bilden av den slutdestination där vi är. Kommer stå en dag och det kommer vara massor med folk. Och det kommer vara sån glädje och sån skjuts och sån lovsång och sån tryck att få stå där en dag. Och det är lika bra att öva sig här. Eller hur? Så man är något sån här förberedd på det som kommer. Det tror jag inte vi kan vara i för sig. Men. Halleluja. Den kristna kyrkans gemenskap vilar inte på något annat än på Jesus själv. Och gemenskapen med honom, den lever i ljuset. Och den får näring och rening av Jesu blod. Det som Jesus gjorde för oss på korset. Det är där den finns. Det är där den existerar. I bönen, i ordet, i delande av bröd och vin. I nattvarden så håller vi våra ögon och våra hjärtan brinnande. Gud är ljus. Och det är i det ljuset vi får vandra. Och när vi följer Jesus som är världens ljus så blir vi, vi som var mörker, vi blir ljusets barn. Och så säger Jesus, ni är världens ljus. Varför då? Därför att vi vandrar i hans ljus. Och det är där, och det är bara där, den andliga gemenskapen finns. Den finns i ljuset av Jesus Kristus. I kraften av hans blod. Därför är en kyrka ett Guds folk, det är ingen intresseförening. Utan det är Guds folk som han har köpt med sitt dyrbara blod. Det är hans ägodel som han älskar. Där är källan. Och även om vi kan göra många bra saker tillsammans och gör det, så är det inte det som definierar en andlig enhet. Utan det är ljuset ifrån Jesus och försoningen som definierar en andlig enhet. I mig själv och i mina egna ambitioner finns ingen enhet att bygga på. Men när vi är inför Jesus och låter hans ljus lysa in, då gör Gud någonting. Vi behöver höra från Gud tillsammans. Det är därför som den gemensamma gudstjänsten, som gemensamma bönen, som det gemensamma livet, att dela saker med varandra är så viktigt. Gud leder sin församling genom den helige ande, och gång på gång kan vi läsa i skriften. Den som har öron hör vad anden säger till församlingen. Det finns ett tilltal i en Guds församling där den helige ande kommunicerar. Och när Bibeln beskriver det här med gemenskapen med varandra så finns det många bilder. En bild är ju bilden av ett andligt husbygge, en Guds familj, men också bilden av en kropp. Och Paulus, han skriver gång på gång, ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Jag tycker att den bilden är så bra för att den talar om att gemenskapen är organisk. Den är liv. Det är ett andligt liv som föds av den helige ande. Och man kan spåra det tillbaka till ett nattligt samtal mellan Jesus och en lärd man som heter Nikodemus. Och Jesus säger till den här mannen som söker och förstår att det är någonting med Jesus. Då säger Jesus väldigt märkliga ord. Jesus säger, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och varpå Nikodemus svarar: hur kan en människa födas när hon blir gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. I Guds rike så föds man. Man föds till liv genom den helige ande. I dopets vatten, i andens dop, så föds man in i en levande gemenskap. Det är liv. Det är liv. Det är liv. Och liv är inget man... liv är någonting som bara växer, därför att det finns en kraft i det. Guds liv. I pingströrelsens början valde många nya församlingar att kalla sig för Sionförsamlingen. Jag har själv varit pastor i en Sionförsamling, Sionförsamlingen i Norrköping. Man hänvisade till psalm 87 och vers 5. Där står det: om Sion ska det sägas, var och en är född där. Man såg detta. Man såg livet, det andliga livets gemenskap. Så viktigt. Vi är kallade till gemenskap med varandra, men inte i som en intresseförening, utan vi är födda in, vi är satta in i Guds kropp, i Guds familj. Vi är systrar och vi är bröder med varandra. Vi är varandras lemmar. Vi lemmar i olika kroppen med olika uppgifter, varandra till tjänst. Jag kan ta nästa. Och i det här avseendet så är vi inbjudna. Vi är kallade till gemenskap med Gud och med varandra. Men vi är också inbjudare. Vägen in i gemenskapen med Gud och församlingen går genom den dörr som Jesus öppnat genom sin död och uppståndelse. Och på den vägen går man genom omvändelse, genom tro och genom dop i vatten och ande. Petrus svarade när han fick frågan: hur ska vi göra nu då, när man har hört evangeliet? Då säger Petrus: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Omvändelse handlar om ett nytt sätt att tänka som leder till ett annat sätt att leva. Och tro är att lita på att det Gud har gjort för mig, det är tillräckligt. Och dopet är ett avslut på det gamla livet utan Gud och en start på det nya livet i kraft av Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Och som en bekräftelse av detta, men också som en smörjelse, en förmåga in att tjäna i, så döps man i den helige ande och får ett bönespråk som flödar och tillgång till de andliga gåvor som Bibeln berättar, för att man ska kunna inte bara vara inbjuden utan också inbjudare. Och så går församlingen, växer steg för steg med de som föds in i gemenskapen. Det vi har sett och det vi har hört, det förkunnar vi för er, för att ni ska ha gemenskap med oss, står det i Johannes första brev, första kapitel. Det går liksom vidare. Och tack och lov att det har gått vidare genom historien. Annars är det inte suttit här. Det kunde blivit en inom judisk grej, det här med Jesus. Om man inte man hade sett och förstått och hört att Jesus faktiskt sa, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för allt skapat. Gör alla folk till lärjungar. Detta budskapet om riket ska förkunnas som ett vittnesbörd för alla folk. När den helige ande kommer över ska ni få kraft och bli mina vittnen. Inte vatten. Vittnen i Jerusalem, Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Liksom det inbakat i detta budskap. Att de inbjudna blir inbjudare. Och egentligen säger det som har hänt mig. Det är så stort, det är så underbart, det är så härligt. Och kunde jag bli frälst så kan vem som helst bli frälst. Kunde jag bli frälst kan du bli frälst. Vi ger som gåva det vi har fått som gåva. Vi vittnar om det vi har sett och hört till andra. Detta fantastiska evangelium. Och ni vet, de första kristna var ju så uppfyllda av detta. Så överallt så vittnar de om och de var tillsagda. Nu får ni sluta att tala om den här Jesus. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Det var så uppfyllande. Och Paulus som har skrivit mycket, han säger så här. Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet. Om jag inte berättar om det här. Och Jesus han säger i Johannes 13 och 34. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Att inte bara älska Jesus utan att älska som Jesus. Det är vägen för en sann och äkta gemenskap. Och det är en bra mätpunkt när det gäller olika relationer. Olika relationer. Lyssna. Hur älskar Jesus den person som jag har så svårt för? Hur älskar Jesus den person som jag har så svårt för? Hur älskar Jesus den församling som jag är en del av? Du vet, vi älskar ofta mer bilden av församlingen än församlingen sådan den är. Och så kan vi också göra med varandra. Vi älskar bilden av hur det borde vara mer än den personen som den är. Tack och lov för att Gud inte har den attityden mot mig. Hur älskar Jesus Hässleholm och den värld som vi är en del av? Och när vi sysslar med Jesus kärlek och förstår att vi är älskade så har vi en utgångskraft som övervinner allt. Och det är den här gemenskapen vi är kallade att leva i och inbjudna till, men också att bjuda in andra människor till. Avslutningsvis, jag tror att enkelhet är ett nyckelord för den tid vi går in i. Gemenskapen med Gud och med varandra och att bjuda in andra att vara en del av det. Relationer som bär Gud och Guds nåd i sig. Kärlek som bär varandra in i livet men också till stor välsignelse för andra. Det kanske inte är det storslagna som når fram i vår tid. utan det genuina, det äkta, det som möter dig och mig på djupet. Det kanske är det som når fram, jag tror det. Det kanske är det som mättar ditt och mitt liv, som också har potentialen att mätta andras. Det levande brödet ifrån himmelen. Ibland tror jag vi krånglar till det lite för mycket. Både i våra egna liv och som kyrka. Gud har gett oss ett evangelium att dela, som inte handlar om oss, men som handlar om Jesus. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag har ibland, ganska ofta faktiskt, får jag jobba med mig själv i det att verkligen ta emot Guds nåd och förstå att jag kan inte och jag behöver inte kompensera massor med grejer som inte går bra i mitt liv. Utan Gud i sin kärlek och i sin nåd har förlåtit och upprättat mig. Och det är fritt. Jag får ta emot det. Och kanske finns det någonting här i min brottning som jag skickar ut till dig och säger: du älskade syster och broder, lägg ner och ta emot. Och det du tar emot av Guds nåd och kärlek, det kommer mätta din själ och din ande och din person på ett sådant sätt att det blir överflödande liv. Och utan att kanske ens tänka på det, så kommer du se dig själv hur du delar och småputtrar och småspiller Jesus överallt där du går fram. Därför att det är så livet fungerar. Och när du tittar på det så tänker du: ja, men det här var ju inte jag. Nej, det var inte du. Men du var med och Gud använde dig. Inte för att du var så duktig. Inte för att du kunde allt och visste allt och hade fått till allt. Utan av hans nåd. Av hans kärlek. Av hans godhet. Av hans barmhärtighet. Underbara frälsning som är så bra. Det är det här Hässleholm behöver. Det är det här jag behöver. Det är det här du behöver. Guds kärlek. Har du svarat på Guds kallelse till gemenskap? Väntar du fortfarande? Vad väntar du på? Bättre tider? Dörren står öppen. Du är alltid välkommen till Jesus. Har du välkomnat din nya familj och förstått din plats i gemenskapen med församlingen? Ser du din plats och din funktion? Tjänar du dina syskon? Du är välkommen. Vem bjuder du in till en gemenskap av nåd som du lever i? Låt det här året, inbjudan och kallelse till gemenskap, gå vidare överallt där du befinner dig. 2024, det är ett nådens år som Herren har förberett massor med goda gärningar som vi får vandra i.